Ett öde ger jag åt er med min pränt och inte konstförfaren poesi. Ett öde är inte ett utifrån kommande ont eller gott. Det är en inristning i själens stumhet som motstår utifrån kommande ont eller gott. Må ingen efterhärma Gud, men underkasta sig Gud. Med ett glödande kol från ett altare skriver han människornas namn, och inristningen, inte klangen, har betydelse.
Orden är skrivna av Mirjam Irene Tuominen och ingår i diktsamlingen Jesus Kristus Lyra, en över 6000 rader lång hymn eller mässa till Guds ära, som ingår i den senaste sommar bortgångna författarinnans litterära kvarlåtenskap. Orden kunde stå som ett motto för ett diktarskap som likt ett lysande kärnskott tändes på det litterära firmamentet året före vinterkrigets utbrott, för att i en hög och djärvbåge under självförbrännande hetta dala mot mörker och stumhet. När den 54-åriga författarinnan en sommardag 1967 segnade ner på en gata i Helsingfors, drabbad av en hjärnblödning, hade hon redan upphört att intressera den litterära publiken. I hennes sista publicerade verk, Gud är närvarande, från 1961, är det redan en om Simon Weil påminnande kristen förkunnare som tar till ordet. En diktare som avsagt sig den yttre världen och helt uppgått i ett inre lyssnande.
Varför älskar vi Gud? Vi älskar Gud därför att han är den genomträngande intelligensen som genomskådar oss och känner till allt i oss, från den finaste skiftningen i det outtänkta i vår själ in i de mest otillgängliga sammanhangen. Gud alena intelligent och därför barmhärtig, kärleksfull. I den mån det finns medlidande i världen kan detta vara avvunnet endast i tålmodig tjänst hos Gud, utsatt för oavlåtlig belysning av hans erfarenheter och insikter. Med Gud intränger subtilitet, nödvändiga skiftningar och nyanser i medmänskligt. Utan denna subtilitet är det medmänskliga livet outhärdligt, utsatt för ständiga felslut, grova misstag och revor i tankegångarna och bedömningarna. Subtiliteten är för gemenskapen vad luftens syre är för lungorna. Hellre lidelsefull subtilitet i tänkandet än uraktlåten. Vår förmåga att uthärda är i själva verket så otrolig att den ensam för de tvivlande kunde göra Guds närvaro trolig. Men det är inte det troliga som verkar avgörande. Vi har för länge sedan upphört att vara troliga för oss själva. Vi är uthärdande, men Gud är närvarande. Man bör sträva efter att göra uppmärksamheten fullständig och medveten, in i minsta detalj genomträngd, ty då tränger gnistorna av medglädje in i medlidandet. Den som har kärlek följer med i djupaste ångest och nöd, följer med även i förödmjukelse och skändelse, i förnedring och tortyr. Men om hon gör allt detta utan att förnimma Guds närvaro i allt, följer hon inte med klarsynt, utan blint. Eros är blind, men kristen Gud klarsynt. Beträda himmelska stigar betyder att avstånden till människor tilltar. Vi längtar efter en livskänsla som är grundad bortom födslar och framöver dödar, och som kommer med oberördheten och kontinuiteten hos ostörda årtusendens rytm, vilkas lugna fortgång uppfattas som en fortgång, medan katastroferna blott är krusningar på vattenytan. Konstens sista är i händernas utövning och lydnad.
Samtidigt med denna utveckling har hennes språk, som i 40-talets novellsamlingar och essäer är genomskinligt klart, utvecklats till en ställvis svårtolkad kryptisk skrift. Det är inte längre det litterära uttrycket som är det väsentliga, utan en önskan att vara ett hörsamt instrument för Gud, en lyra för Jesus Kristus, Jag tror man måste uppfatta titeln i det opublicerade verket bokstavligt. Det vore frestande och kanske även riktigast att se hela hennes författarskap i ljuset av denna utveckling. Ändå skulle det innebära att schematisera och förgrova bilden av en mångfacetterad personlighet. Då jag på nytt läst mig igenom hennes samlade produktion, omfattande 18 volymer, har jag frapperats av den brännande intensiteten i detta författarskap och av den rika tankevärld det gömmer. Hennes diktning har till sin kärna inte anfrätts av tiden. Den rör sig alltid på väsentliga plan, och också där den litterärt sett är svagare är den aldrig likgiltig. Jag ska här begränsa mig till att antyda några centrala drag i hennes motiv och idévärld, väl medveten om att själva visionen hos en diktare inte låter sig fångas i formler eller analyser. Speciellt gäller detta den lyriska produktionen, som hos Mirjam Tuominen är kvalitativt ojämn men idémässigt intresseväckande. Ändå kan man just i Mirjam Tuominens författarskap se en tydlig utvecklingslinje, både vad motivkretsen och det formella uttrycket beträffar. Man kan ganska naturligt indela hennes diktning i 4 olika skeden. Det första, från debuten 38 med novellsamlingen Tidig tvekan fram till Kris 1946, omfattar 5 psykologiskt djuplodande novellböcker i vilka ofta barn eller människor på gränsen till själssjukdom skildras. Speciellt betydande är den andra boken, Murar, från 1939, i vilken ingår 2 av hennes idémässigt viktigaste noveller, Anna Sten och Bara en hund. Det andra skedet tar sin början med betraktelseboken Besk brygd, utkommen 1947, en samtidigt hänsynslös subjektiv som allmängiltig pejling av bödeloffertemat i relation till det för en skräckslagen värld vid denna tidpunkt avslöjar de nazistiska grymheterna. Till detta skede kan även räknas essäsamlingen Stadier från 1949 och prosaböckerna Bliva ingen och Tema med variationer, den sistnämnda utkommen 1952. Typiskt är här en strävan mot koncentration i uttrycket. Den psykologiska och symboliska apparaten skalas allt mer bort till förmån för en lyrisk, musikalisk prosa. Formellt sett är sedan steget mycket kort till Under jorden sjönk, utkommen 1954, Mirjam Tuominens första diktsamling i en rad av 5. Diktformen innebär en ytterligare intensifiering av uttrycksmedlen, ungefär som då solljuset bryts i ett brännglas. I fokus ligger den intensiva känslan av smärta inför lidande i världen. Efter det tredje skedets diktsamlingar och delvis sammanfallande med detta följer så tolkningarna av Rilke och Hölderlin, vilka leder över i den kristet förkunnande dikten. Karakteristiskt för detta skede är den gradvisa utplåningen av författarinnans egen profil. Det är som om hon skulle helt gå in i och förlora sig i det diktare hon tolkar. Det är inte den litterära stilen hon försöker återge, utan språket i språket då hon närmar sig deras tankevärld. Rilke stöter hon småningom ifrån sig, medan hon i Hölderlins dikt och öde tycks finna en värld som närmare motsvarar hennes egen. Det är, åtminstone för mig, en smula beklämmande att konstatera hur denna väg inåt och denna identifikationsprocess slutligen för henne själv leder till en litterär förstumning, ur vilken endast låsången till och hyllningen av Gud har någon mening, inristningen, inte klangen. Diktarinnan förvandlas från ett subjekt, från en person med självständig vilja, till ett objekt för Guds handlande, och lidandet uppfattas samtidigt som något ofrånkomligt, endast för passiv underkastelse och igenkännande mottagbart. Vill man söka en slags minsta gemensamma nämnare för Mirjam Tuominens novellgestalter, finner man i dem alla en deterministisk grundsyn. Det förekommer i novellerna ingen nämnvärd handling eller replikskiften, miljön är endast antydd. Det är framförallt sensibelt tecknade själsporträtt, inre monologer, i vilka författarinnan oupphörligt och nästan monomant penetrerar tillvarons olösliga gåtor. Irina, Den 9-åriga sjuka flickan nära döden i debutsamlingens novell med samma namn strävar att uttrycka sitt grubbel i en enda kort mening. Hon strävar mot ljuset, mot denna enda mening, mot att bli klar, som det heter i novellen. Kanske mer med den 25-åriga författarinnans ord än med ett 9-årigt barns. Lilita i den sjuka våren, som berättar om några tuberkulösa ungdomar på ett konvalescenthem, försöker uttrycka sin inneboende livsvilja i en extatisk dans som bryter ner hennes krafter. Dansen blir hos Mirjam Tuominen som hos Paul Valéry ett uttryck för kroppens språk, för en skönhetslängtan som inte låter sig uttryckas i ord och samtidigt som en strävan till andlighet. Hon tar upp detta tema på nytt i Bliva ingen och Nijinsky-porträttet i diktsamlingen Under jorden sjönk. I Anna Sten i murar behandlar Mirjam Tuominen för första gången ett för henne typiskt problem. Novellen är en analys av människan som steg för steg berövats varje möjlighet till kommunikation med omgivningen. Anna Sten är andligt besläktad med Gregor Samsa och Kafka, en diktare som Mirjam Tuominen var en av de första att introducera hos oss. Liksom den till en skalbagge förvandlade mannen är Anna Sten förvisad till ensamheten genom en skräckinjagande, motbjudande fulhet. Och liksom hos Kafka anklagar inte heller Anna Sten Gud för sin existens eller söker grunden hos omgivningen för sina olyckor. Trots alla olyckor och all sjukdom som drabbar henne klänger hon sig fast vid livet i ett till synes oförnuftigt och meningslöst hopp. Detta hopp blir ett problem för Sven Kolmar, en psykiskt och fysiskt sjuk man som tvekar inför självmordet. Liksom Raskolnikov i Dostojevskis roman Brott och straff känner sig tvungen att begå ett mord för att bevisa sin andliga överlägsenhet, vill Sven Kolmar döda Anna Stens absurda hopp och därmed henne själv för att övervinna sina egna betänkligheter inför självmordet. Men liksom hos Dostojevski, Raskolnikovs gärning inte bevisar hans frihet utan tvärtom hans ofrihet, blir det paradoxalt Anna Sten som ger Sven Kolmar nytt livsmod. Att han på väg hem från hennes rum i vilket han trängt sig in råkar under en bil och dör medan Anna Sten lever vidare ännu på fattighuset till medsystrarnas omåttliga förargelse eller tröst prisar livets rikedom blir ett uttryck för livets egen absurda logik. I denna novell, liksom i hela det första skedet av sitt författarskap, avvisar ännu Mirjam Tuominen den kristna gudsuppfattningen. Hennes religiositet är närmast kosmiskt färgad och visar släktskap med indiskt tänkande. Det vegetativa varandet, trädet i människan, är det som för Mirjam Tuominen framstår som det friska. Det som inte får skadas om människan ska förbli andligen frisk. Människan uppfattas som en enhet för allt som lever. Hennes mänskliga särart består i att hon inom sig speglar hela naturen, den levande såväl som den döda. I den geniala novellen Bara en hund belyses denna problematik ur en hunds synvinkel. Novellen är samtidigt en berättelse om ett triangeldrama, mannen, hustrun, vännen, ett tema som återkommer i många andra noveller. Det geniala i denna är den mångfacetterade belysning som samvaro och solidaritetsproblemet får. Det är inte bara fråga om ett enskilt exemplar hund, utan samtidigt om hundens idé, eller det hundlika hos människan, människolika hos hunden. Frågan om solidaritet och frihet. När hustrun går sin väg med den andra mannen, ställs hunden inför det omöjliga valet mellan husbonde och matmor, och väljer ett tredje. Den sliter sig lös och springer till skogs. Men också den absoluta friheten visar sig för hunden, liksom för människan, vara en chimär. I detta dilemma framstår växtens liv. Den som varken gör sig själv eller andra ont, bara existerar, som det svårmodigt uppfattade idealtillståndet. Att kunna leva verkligt utan att skada andra eller själv bli skadad blir för Mirjam Tuominens gestalter det svåra valet. Men när hon skildrar sina många gestalter på gränsen till sinnessjukdom eller destruktion Cherie Kloster i Flickan som blev en växt, den framgångsrika industrimannen Hans Welke i novellen Den döde och den levande, vilket identifierar sig med sin döde barndomsvän, författaren Thomas, eller till och med i novellen om galna Greta efter en tal av Bruegel, känns skildringen ändå på något sätt sund. Därigenom skiljer hon sig från många av sina riksvenska kollegor på 50-talet, som i skildringar av avvikande på ett kallt och artistiskt sätt tycks frossa i dessa drag. Mirjam Tuominens värderingar är i grunden samhällskritiska, om också inte på ett i dagens litteratur politiserat sätt. I en andlig, förtvinad och alltså sjuk värld har den friska människan, den med ett rikt inre liv, svårt att bevara sin friskhet. Hon blir sjuk för sin friskhets skull. Det är ett tema som genomgående betonas i Mirjam Tuominens produktion. I sinnessjukdomen och dess yttringar ser hon en av omgivningen låst attityd, ett förnekande av de skapade krafterna. Häxan som bränns på bål för sin själsliga merkunskaps skull blir för henne en symbol för konflikten mellan den vidskepliga, normbundna vardagsmänniskan och den avvikande, ett slags ställföreträdande offer för människornas ondska. Men samtidigt finns hos häxan själv en bejakelse av destruktiviteten, en hemlig längtan efter bålet, älskaren som ger den mest brännande smärtan och den största av vällustar, som det heter i novellen om Janne och Marietta i visshet. Trots sin introspektiva läggning är Mirjam Tuominen inte oberörd av vad som sker i tiden. Som en av de första reagerar hon mot nazismens våldsmentalitet. Riksdagshusbranden skymtar i en av de tidiga novellerna och Finlands nazimentalitet i småstadsmiljö får sina stillsamt dräpande ironiska kommentarer. I en tid då det fosterländska patoset svallar som högst skriver hon om karriärkvinnan Maria vars man stupat i kriget, om hur hon i misstag går över gränsen och blir vänligt emottagen. Likaså skriver hon om den benlösa invaliden Antis väntan, två till sin tendens djup pacifistiska noveller. Men det är framförallt i betraktelseboken Besk brygd från 1947 som tidens ohyggliga fakta bryter in i författarinnans medvetande för att för all framtid prägla detta. I denna, i vår litteratur unika bok, med sin sällsamma blandning av idyll och fasa, av personligt och universellt, skriven som författarinnan säger, till stor del för att betyga en fluga min tacksamhet och för att tillrättalägga förseelser mot en numera död katt, för att fördjupa mig i den oförvillade glädje samvaro med två spädbarn berätt mig, penetrerar hon med svidande klarsyn böden i tiden och böden i henne själv. Vi ska lyssna till några citat.
Som barn var jag rädd att bli levande begraven. Sanden trängde in i munnen, i näshålorna, täppte igen andningsorganen. Ett ryskt fotografi från kriget. Det var upphängt i konsthallen för ett par år sedan. Ljuden var redan nästan helt nedgrävd i jorden, endast huvudet stack upp ännu. Omkring honom stod skrattande arier. De vilade på spadarna, pekade finger. Så löjligt med detta ensamma stora huvud ovan jorden, så löjligt med denna mänskliga hjälplöshet, som om några minuter inte längre skulle synas utan fullbordas i mullen. Offret visste att det inte är från bödlarna misskunden kommer, och ändå fanns det en avglans mitt i den fullkomliga hjälplöshet de bruna, hundtrona ögonen uttryckte. Denna grymma lek måste upphöra. Jag känner barn. Jag har själv barn. Var och om de längre finns. Jag känner den drift som roar elaka barn. När de grävt ner mig, gräver de upp mig. Och först då skrattar de. Först då brakar det ordentligt löst. Men de grävde inte upp. Offer och bödel. Bödel och offer. Skapades böden utan röst. är det bara offret som kan uttrycka. Böden talar genom handlingar, offret kvider i ord. Vilka ord? Vanmäktiga ord. Böden förstår endast grymma, hårda sagor. Böden kan inte uppehållas annat än genom den allra bäskaste brygden. Jag ville leva mig in i denne tyske soldat, in i hans kropp och in i hans själ. Jag ville med honom åter ingå i hans moders sköte, födas med honom, växa upp med honom och sedan organiskt sammanvuxen med honom existera in till den dag då han grep gossen och kastade honom i avloppstrumman. Det är mitt hetaste begär och min största önskan, ofta. Men jag kan det inte, och därför är jag hjälplös. Jag vet ingenting. Det värsta är att ingen människa som använder sig av ord, inlevelse och fantasiförmåga som vapen kan göra detta. Medlevande existerar inte för barnböden. Andras smärt och lustförnimmelser existerar inte. Han var defekt. Han saknade tvång att sympatiskt förnimma. Han saknade inbildning. Därför är han så outhärdligt oåtkomlig. Men samma människa var kanske en utmärkt far för egna barn. Från djurets synpunkt är människan nazisten. Ur djurs synpunkt utgjorde nazismen toppunkten av organiserad mänsklighet. Alla nazismens skenbara uppfinningar, gaskamrar, sterilisering, kastrering, hänsynslösa experiment med levande varelser var gamla uppfinningar eller förblivande uppfinningar. Allt fanns där, tillämpat på djuren. Kapunen som kastreras och placeras i en trång korg för att tvångsmatas med tratt är bara ett litet exempel. Som djur gentemot människan ville jag utrota allt mänskligt inom mig. Hur skulle inte allt bli gott om bara människan försvunne? Och människans organiserade, viktiga, självupptagna sadism försvunne. Hur skulle inte allt leva och andas befriat?
I följande bok, Bliva ingen, och framförallt i tema med variationer, är Miran Tuominen redan på väg från novellformen mot en lyrisk kortprosa. Den sistnämnda boken är samtidigt en för Miran Tuominens förhållanden lätt och befriad bok, något av ett scherzo, trots den känsla av kluvenhet hon själv talar om. Gubbar på ett nybygge i en högspänningsmast, kontorsfickan stafatta väljande av grönsaker på torget placerar revy för oss i korta, impressionistiska glimtar. Också i novellen om den efterblivne Ahti bryter skrattet fram, mört och befriande. Skissen får på grund av sin korthet här samtidigt representera hennes många skildringar av barnet och dess värld.
Trubbig treårsperson, överlopps så som det utvecklade sig, aldrig fattad av någon. Svartsjuke objekt för äldrebror, irritations för mor, icke fullt verklig för far. Trubbnäsa, trubbhänder, knubbig kropp, trubbiga ögon, beslöjade, av vad? Oåtkomlig blick. Misstror hela världen, utom mor, som misstror honom speciellt och honom blott. Jular ostadigt, talar inte fullt begripligt, ordförrådet i knappaste laget, avföringen oftast i byxorna. Är Ahti efterbliven? Ja, sannolikt är han det. Ingen kontakt till yttermänniskovärld, utom till sin mor. Och denna kontakt är hysteriskt förtvivlad, pockande, vädjande, men inte trygg, inte viss, inte självfallen. I själva verket alltså inte kontakt, utan sökan efter kontakt. Existerar han, gränsnära, innernära, emellanklämd, tvärtom utanför. I bussar, spårvagnar faller han gärna och i vanskliga ögonblick stupar brant ned inför en dörr som öppnas, slutes. finns aktig överhuvudtaget till som ett obeskrivligt besvär för sin omgivning, modern i synnerhet. Han är ilke, elak, sammanfattar hon bekvämt, och så som hon kanske blivit lärd. Säger sig ha fått honom till sin skam. Skrattas det henne rakt i synen för hans skull. Hotar därför med piska, prygel. Men redan ett lätt slag har ödesdigra fällde. Ahtis gråt. Ett vilt djur fångat i snaran, vinden som viner i avgrunden, bärande buddar nerifrån om fjättrat övergivet liv, bar, naken, elementär gråt, sorg, skräck, bara inte frisk, glad barnagråt, gråter 83-4 timmar i sträck. Vanligtvis en smula på sidan om stultar han, lekar gärna ensamma lekar. Och när han sätter igång med att jaga katten drar han sig än mer åt sidan, trycker mot väggen, ser skrämd. Händer det att Ahti skrattar? Hur? Vaknade stormen plötsligt till liv? Blev barnet hav? I långsamt, snabbt, snabbare crescendo förvandlas han till element. Ser djupt in i ögonen, skrattar vita pärlor, vågskum. Springer bort, återkommer, skrattar, säger något, springer igen, vänder tillbaka, ser igen djupt medelsamt in i ögonen, uppenbarar de sällsamma ting omkring sig. Ser man, skrattet spolar bort slöjan av nästan imbecilitet från ögonens hinnor, vikar den undan sekund för sekund, så att man kan följa undvikandet sekund efter sekund. Jagar skrattet. Slöjan spolar rent, strålar blicken fram, lysande av intelligens, genomskinliga rena kristaller. Medan skrattet brusar jublar en orkan, kastar fram grön sjudande kaskade. Från en träklabb i handen springer till trappan, skrattar. Ska vi slå? Ska vi slå trappan? Ropar han hänförd och upprepar gång på gång, trappan. Sålunda står han hänfört piskande en trappa och skrattar. Sju breder skratt.
Det är bara döden och vilan som inte är löjliga, heter det en formulering i Bäsbrygd. Dödslängtan finns alltid närvarande i Mirjam Tuominens värld som en tung melankoli. Mycket starkt slår den igenom i hennes första diktsamling Under jorden sjönk, som i sin suggestiva, monotona klagan ger intryck av besvärjelser inför en hotande katastrof. Natten är nära, mörkret stiger, det har redan nått högt, sjung, döden är nära. Samtidigt förskräcker döden dess lätthet, närhet. Lägg motvikt på vågskålen liv, vågskålen död är fylld, så brant kan dra vågen, lägg motvikt, fortsätter samma dikt. Dikterna i hennes första samling är som skrivna under piskrapp, i långa flämtande rytmiska upprepningar. Man tänker på hennes ord om bödespiskan som får offret att sjunga. I den samma höst utkomna monokord är tonen än mer splittrad och plågsamt sönderriven. Vid sidan om litterärt vägande betraktelser och småprosa finner man här också ett par dikter på en hjälplös stel finska, ett slags desperata utbrytningsförsök ur en tilltagande språklig och andlig isolering. Virveln i sugningen neråt fortsätter i dikta 3. Bildspråket övergår till en inåtvänd malande monolog om smärta och lidande och äckelfylld förtvilad över våldet i världen och utmynnar slutligen i en mycket beklämmande avdelning utan ord, reproducerade blyersteckningar vilka tycks visa fram mot ett tragiskt uppgivande av språket som uttrycksmedel. Men boken innehåller också något nytt, ett otäckt starkt miniatyrdrama om försmådd moderskärlek som för tanken till Lorcas blodsbröllop och Strindbergs hatutbrott och några dikter i vilka en helt ny ton av resignation kommer in. Vi ska lyssna till en sådan dikt.
Med ljuset, tangenter över slutna ögonlock, spelar rymden. Ännu är jag inte död. Förvåren och småfåglar, lockrop i sanden, ilsnabba i gläntan, skogsdungen över verandaräcket. Och barnets beskäftiga iver, tysta glädje, vänskap. Också denna dag oavvisligt bitter. men resonans. Outgrundlig glädje.
Miriam Tuominens utveckling från tema med variationer till dikter 3 innebar otvivelaktigt litterärt sett en brant nedgång och ett intryck av att hon var slut som författarinna. Lyckligtvis skulle det inte bli så. Det är egentligen ofattbart att den sjukliga i andlig isolering och tidvis i ekonomisk misär levande författarinnan under de 5 följande åren var mäktig en så mångsidig och krävande litterär verksamhet. Under åren 57-61 utger hon inte mindre än 6 böcker, diktsamlingarna Vid Gaitans och I tunga hängen mogra bären, en stor volym översättning av Rilkes brev och tolkningar av Orfeussonetterna, en inträngande Hölderlin-biografi och slutligen den sista boken, den redan nämnda Gud är närvarande. Denna produktivitet är så mycket märkligare som hon under de sista åren som författarinna möttes av kallsinne och oförståelse, därför att hon inte motsvarade det estetiska krav som en för kristen kulturtradition helt oemottaglig finlandssvensk kulturelit ställer på en författare. Jag medger gärna att Miriam Tuominens tolkningar, exempelvis av Rilkes Orfeussonetter, knappast fyller ens elementära krav på språkriktighet och att hennes stora Rilke-volym belastas av ett tungt språk. Men samtidigt utgör det, liksom framförallt Hölderlin-biografin och hennes essäer, en anknytning till en europeisk kulturtradition med betydligt djupare rötter än den som växer på vår urbergsgrund. Likaså anser jag att hennes lyrik blivit oförtjänt förbisedd, kanske för att den är så ojämn i jämförelse med hennes noveller. Både i Vid Gaitans, men i synnerhet i den sista samlingen, finns lyrik av en egenartad och svår skönhet. Till det bästa i hela hennes produktion hör den 50 sidor långa återblickt i tunga hängemogna bären. Ett poem i vilket sinsemellan desperata element, tankar, utsagor, färgintryck, litterära citat och minnesbilder bildar ett mönster av säregen skönhet. Det är ett slags atonal musik byggd på ett gehör där subtila skiftningar och tvära associationskast bryts mot varandra. För Miriam Tuominen själv betydde omvärldens kyla och likgiltighet en till ytterlighet skärpt, delvis frivillig isolering och ett definitivt brytande med vår kulturmiljö. I katolicismen hos Teresa av Avila och Teresa av Jesusbarnet och Johannes av Korset finner hon sina förebilder. Den religiösa ådra som man efteråt kan konstatera redan i debutboken bryter fram ur sin underjordiska fåra och tar henne i Gud är närvarande helt i sitt våld. I sina 2 efterlämnande verk, Jesus Kristus Lyra och Ave Maria, uppfattar hon sig som en religiös mystiker, som Guds finger och kinarinna, som en förebedjare för mänskligheten. Så här utmynnar Jesus Kristus Lyra.
Blott dig, helige Gud, undgår jag lycklig aldrig. Jag undgår dem alla äreportar och fransar och band och återfinner mig i dig, i din frihet, Gud. Ett stoft i helig rymd, levande upptagen i din värld, enad med uppstigen universell helighet. Jag ber för Guds rikes verklighet i människornas inre. Ty Guds ande uppfyller synlig och osynlig vad är.